idag kan vi inte skylla på artforsen, för idag är det den andra Daniel som har problem, det vill säga jag. Jag har inte riktigt hunnit med att installera en studiodator, och så är det ju som så när artfors ligger i framkant, då hinner man inte med. I studion idag är det Daniel gånger två och en gäst. Och gästen är inte mindre än min egna bror, John Törnblom. Lite mer om varför han är här kan vi ju ta när vi kommer till dagens ämne. Men vi brukar alltid ha lite försnack, så artfors, hur har din dag varit?
Ja.
Eller din vecka?
Ja, den har varit ledig, kan man väl kort uttrycka det. De flesta har ju haft en ledig torsdag, fredag, lördag, söndag. Jag har haft inom citationstecken dubbelhelg istället. Jag är ju ledig på onsdagar, som de flesta vet för det här laget. Så att jag har haft onsdag, torsdag och så jobbar fredag och så nu fredag, lördag. Det är väl... Men jag har ju lyckats göra någonting riktigt, riktigt dumt också.
Jaså?
Jajamensan. Det är klart man hinner med det när man är ledig.
Ja.
Jag har ju slängt ut på vårat forum bland annat att jag vill flytta min e-post till en egen server och, eller en annan serverlösning, någon annan leverantör eller sådär. Så att till slut då så var det ju Jonathan, tror jag, som kom med att jag skulle testa iReadMail som han kör. Så jag har ju en instans på DigitalOcean som jag testar grejer på, och det gjorde jag, och det funkar ju riktigt smidigt faktiskt. Det tog bara ett par minuter så var liksom allting upp och körde. Då tänkte jag att ja, men då kör jag den i en produktionsmiljö helt enkelt. Jag har ju min blogg på en dropplap, och så har jag vardagstekniks forum på en, och så forum vardagstekniks bloggen på en då. Och så tänkte jag att då lägger jag ju den här servern då på min blogg. Privata blogg-dropplet. Men det skulle jag aldrig ha gjort. Jag insåg ju i sista, eller inte i sista sekund, eller i den sekunden när jag hade tryckt på knappen, att min Ghost-blogg kör ju MySQL, medan jag sa till iReadMail och dra in MariaDB istället. Det innebar ju att den tog bort allt som hade med MySQL att göra. Vilket då innebar att hela min blogg försvann och allt, hela den Ghost-installationen som jag hade där helt och hållet raserades. Så att jag försökte helt enkelt göra någonting åt det genom att inte göra någonting mer för den här installationen var färdig, och liksom ta bort allt, in med MySQL och så vidare och försöka rädda det här, men det gick inte.
Nej,
så att det var bara början från början.
Vi lär oss väldigt mycket i alla fall när vi håller på.
Det gör vi. Kanske inte. Jag har lärt mig en sak till med det här. Och det stavas tydligen backup.
Yes. Mm, det har vi pratat om i några avsnitt.
Jo, men det gäller ju inte mig tydligen, trodde jag.
Man behöver ingen backup om man ligger i framkant.
man gör nog det, kommer jag på. Så att, och när det gäller just en backup på en Ghost-installation, den är ju faktiskt jättelätt egentligen. Det är ju bara att ladda ner en JSON-fil, så har du allting där i. Och så när du liksom, kan du köra in en ny instans, ladda upp JSON-filen, så är allting precis som du lämnade. Så att, alltså det är ju så himla lätt egentligen. Så att, hädan efter så blir det backup på min Ghost-blogg. Men nu ska jag bara hitta alla. Jag har ju texterna någonstans på min dator, eller min Nextcloud, så att mycket av det kommer ju komma tillbaka, fast i lite annorlunda format.
Ja, jag vet ju hur det har varit med din Nextcloud också. Jag hoppas du har haft backup på den då.
Ja, eller var det? Ja, kanske.
Ja, jag vet inte. Ja.
Vi får väl se. Men den är ju redundans med tanke på att det ligger lokalt på mina datorer också. Så att det är ju lite som en backup.
Ja.
Eller, själv då, hur har du haft det?
Skittråkigt. Jag har bara jobbat.
Ingen ledigt?
Nej. Jo, vi var ju lediga i torsdags. Det var man ju, men det gick ju så fort, så att det är ju samma sak som inte har ledigt.
Ja, jo, i och för sig. Du hade inte klämdag på fredag då?
Nej, då valde jag faktiskt att jobba.
Ja, okej. Ja, det är väl som det är.
Och den närmsta klämdag jag kommer, det är väl att jag klämde fingret på på världens största stege under fredagen som jag jobbar, så att ja, jag har väl en nagel mindre snart.
Ja, men det är väl också en typ av klämdag?
Ja, typ.
Ja, ja, precis. Men, ja, inget roligt alltså.
Nej, verkligen inte. Men nej. Jag tycker så här, vi ska väl presentera veckans gäst lite grann i alla fall.
Ja!
Du kan få presentera dig, John.
Ja, ja, det kan jag göra. Ja, har väl använt Linux och liknande system i säkert 15 år kanske, ja. Något sånt. 2001 kanske, något sånt.
Ja.
Jag är väl din bror ursprungligen.
Ja.
Och var väl det var jag som fick dig att börja med Linux.
Ja, det var väl tur det.
Ja, det var kämpigt där ett tag. Jag tjatade och tjatade, men till slut så fick jag över dig på den rätta sidan.
Ja, och nu pratar vi inte alls. Jo, då, det gör vi, men varför det var så svårt för mig, det var ju bara för att jag satt ju och spelade en hel del. Och sen när Steam släppte CS på Linux, då blev det ju en helt annan öppning. Då gick man ju över.
Ja, för mig var det tvärtom. Det var väl att det inte fanns några spel till Linux som gjorde att jag började använda det. För jag är så jäkla dålig på det.
Ja, men då...
Så hade jag någonting att skylla
då,
på.
Där är vi ju två då. Spel, jag och spel ute. Nej, det... Nej, nej. Det är för andra.
Mm.
Jag har varit mer nyfiken på hur de fungerar och hur man kan få dem att sluta fungera och sådana saker. Så det...
Men varför har vi dig som gäst då? Det är ju inte bara för att du är Daniels bror, eller är det svågerpolitik vi tänker köra här? Eller finns någon...
Ja, nej, jag har väl jobbat som mjukvaruingenjör i ett par år, så att jag tänkte väl kan hjälpa till att svara på lite frågor och diskutera olika för- och nackdelar med olika saker. Mm. Det finns ju alltid så många sidor på mynten när man håller på med mjukvara och så. Så ja, en mjukvaruingenjör skulle ju kanske kunna bidra till diskussionerna.
Ja, absolut.
Det låter ju faktiskt som en bra... Men vet vad vi gör? Då gör vi som vi brukar göra, att vi kör en liten nyhetssvep där du naturligtvis får med och kommentera. Och så går vi över till ämnet och pratar med dig mer när vi kommer till, ja, till ämnet som sagt var. Låter det bra?
Det låter kanon.
Då kör vi nyhetssvepet helt enkelt. Och vi börjar med att GNOME 3.28.2 har släppts med fixad minnesläcka för GNOME-käll. En månad efter det första punktsläppet så är det dags för en ny. Den här gången är det som sagt var 3.28.2. Förutom diverse buggfixar så är även den där berömda minnesbuggen fixad. Den som vi faktiskt i den här podden har fått lida av vid ett flertal tillfällen faktiskt. Ingen är så lycklig som du är på grund av det här, Daniel, eller hur?
Nej, för nu när minnesbuggen är fixad och du inte har några buggar, då är det jag som har problem istället.
Det känns så skönt att vara på den andra sidan.
Ja. Ja.
Ja, precis. Nej, men det finns inte så mycket mer att säga om det än att good work.
Ja.
Hur lång tid tog det för dem att fixa buggen? Vet du?
Ska vi se. Den kom ju redan i punkt 0. Sen släppte de punkt 1 för en månad sen. Och nu då 2 månader senare sen släppet av punkt 0 så kommer fixen med minnesläckan. Så 2 månader. De visste ju inte riktigt vad det var för något först. Det tog ett tag innan de kom fram till att det var den här skräpdumpningen i, vad är det, JavaScript eller någonting som inte riktigt funkar som det skulle. Så att det var väl anledningen till varför det tog ett tag. Att först hitta det vad det var.
Mm. Så man använder JavaScript i GNOME?
Jajamensan.
Det kanske är det som är deras skriptspråk?
Det är det. Det är JavaScript. Och JavaScript, CSS och så är det något mer vet jag som är... Men grunden är väl Vala numera. Börjar jag använda dem som språk att skriva i. Men vi går vidare. Chromebooks kommer snart att köra Linux-appar. Pixelbook är först ut. Google har officiellt tillkännagivit att Chrome OS kommer att stöd för Linux-appar. Google har även sagt att fler Chromebooks kommer att få stöd de kommande månaderna. är det här som kommer att vara, som gör att 2018 är året då Linux på skrivbordet äntligen kommer att ske, Daniel?
Ja, alltså det kommer ju öppna en väldigt stor möjlighet. Det kommer det göra. Och jag tänker på telefonerna också. Så jag hoppas på det, att det kommer bli bra.
Vad tänker du med telefonerna?
Ja, men alltså Chromebook, det är ju inte så långt ifrån när Google håller på och jobbar. Jag tror de kommer jobba lite mer på att få in Linux även på Android.
Nu får du faktiskt förklara hur du tänker där.
Jo, men alltså det finns ju en anledning till varför de gör det. Och jag tänker ju så här, om man tänker jättestort och jättelångt framåt, så sitter ju inte de och försöker få med Linux-appar i Chrome OS bara för att det är kul, utan det är ju för att de ska vidareutveckla det någonstans. Och jag tror som så här att kommer stora massan börja köra massa Linux-appar i sina Chromebooks, så kommer de till slut vilja använda dem i sina telefoner också.
Aha,
och därför kommer, ja, eller hur? Och därför kommer de då också försöka jobba för att få in Linux-appar i mobiltelefonerna.
Ja, det tror jag du har fel.
Tror jag.
Jajamensan. Jag tror att anledningen till att de börjar få stöd för Linux i Chromebooks, det är för utvecklarnas skull och ingenting annat. Sen att gemene man kommer kunna köra det också, det är en sak. Men de vill helt, alltså idag när du utvecklar för Android och Chrome och Chrome OS, så sitter du antingen i Mac eller så sitter du i Windows eller Linux och gör det här. Och du sitter inte med en Chromebook och utvecklar för systemet. Du använder nog inte ens systemet på grund av att du är utvecklare. Utan du bara skriver en appar och så skickar du iväg dem stort sett. Det här gör väl, det här är väl tänkt mer så att du ska, det de kallar för dogfooding helt enkelt, att man ska använda det man utvecklar för. Så att huvudsakligen så tror jag att anledningen till att de ger stöd för Linux-appar i Chrome OS är för att du ska kunna utveckla för systemet på ett mycket bättre och smidigare sätt. John, kommentar?
Ja, jag har aldrig använt en Chrome OS laptop faktiskt. Men det har ju alltid varit lite bökigt att hitta en bra laptop som utvecklar om man nu vill använda Linux. Det är alltid något strul med drivrutinerna till wifi eller de här function keys och allt vad det kan vara. Så det vore kul om Chromebook kunde bli en sån där plattform där de faktiskt fungerar out of the box.
Ja, men det är ju ungefär min tanke om det här också, att det är så de tänker göra. För en Chromebook, det är väldigt simpel, billig och simpel dator i sig. Visst kan du få, som en Pixelbook kan du få riktigt bra hårdvara. Men det är fortfarande, du kör fortfarande alltihopa i en webbläsare. Kan du sedan köra Linux-appar på det här, även om det är containerappar i container, och kan sitta och utveckla. Alltså för det första så får du en billig dator till ett billigt pris som du kan göra ditt arbete på. Så att det är nog där, som sagt, det är nog där de har lagt krutet. Sen att vi dödliga också kommer att kunna använda det för skojs skull, det är bara en fördel.
Mm. Det tål att funderas på.
Men det säger du att vi ska gå vidare alltså?
Ja.
Då gör vi det. Ubuntu 18.10 är nu officiell, det vill säga utvecklingen av 18.10. Inte nog med att Ubuntu 18.10 nu är officiell och att börja att utvecklas för. Den har även fått sitt namn, Cosmic Cuttlefish. Som jag sagt tidigare så tycker jag att namnet på den nya LTS-versionen, det vill säga 18.04, är bland de bästa jag hört hittills. Bionic Beaver. Men den här är nästan lika bra. Eller vad säger du, Daniel? Bionic Beaver har vi ju alltid tyckt har varit ett grymt namn. Vad tycker du om Cosmic Cuttlefish?
Ja, det låter rätt bra det också. Men vad är en cuttlefish för någonting?
Eller hur?
Är inte det någon typ av plattfisk, tror jag?
Ja. Jag körde faktiskt det i Google och det står så här, sepialiknande bläckfiskar.
Ah, Okej, och det sa ju precis lika mycket. En typ av bläckfisk alltså.
Ja.
Ja.
Nej, Bionic Beaver var bättre då.
Ja,
en kosmisk.
En kosmisk. Ja, men kosmisk bläckfisk. Jo, men det blir bra det också. Faktiskt. Du kör Ubuntu, John, eller hur är det?
Ja, för det mesta. Eller jag brukar köra Xubuntu. Mm. Men jag har tröttnat på att behöva kompilera allting för hand. Jag var mycket för Gentoo back in the day. Men det tar för lång tid och man får skriva egna paket till saker som inte merparten av användare har installerat. Så. Det är rätt skönt med Ubuntu. De flesta mjukvaruprojekt om man vill testa nya saker och sånt där, de har i readme-filen som står just för Ubuntu. Så av den anledningen så började jag använda det väldigt mycket.
Det är väl en de facto standard idag med det paket när det gäller Linux faktiskt, måste jag väl påstå.
Ja, och faktum är även själva, om man ska liksom skriva egna programvaror och behöver ändra i de programmen så behöver du installera massa extra paket som innehåller liksom alla headerfiler till biblioteket som du programmerar emot. Och att de följer liksom inte alltid med. Och då får man ju sitta och manuellt installera alla de där för hand då. Och det kan vara lite bökigt. Och det tröttnade jag på.
Jo, det förstår jag. Yes, men vi drar vidare i vårat nyhetssvep och vi går över och pratar om Linux-telefonen Librem 5. De kommer nämligen att ha GNOME Mobile UE Shell som standard. Den kreativa chefen på Purism, Francisco, ska vi se om jag kan uttala hans namnet, Tenesch? Ja, ursäkta om jag säger fel, men vi låter det vara där. Han har i alla fall pratat om den första riktiga designen av Librem 5s utseende. Och de kommer att använda sig av ett UI-skal baserat på GNOMEs skrivbordssystem. Den första versionen av detta GNOME-baserade mobil-UI för Librem 5 kommer internt att heta Push. Och kommer helt och hållet fokusera på hållbarhet under utvecklingsfasen. Purism vill även skicka upp skalet till GNOME i deras repositories när det blir dags. Och då kallar det för GNOME Mobile Shell. Är det någon som har sett de nya bilderna på den kommande Librem 5-telefonen?
Jag gissar på att du har gjort det.
Det är väl klart. Om man följer länken så finns det bilder på, som finns i våra show notes då, så finns det faktiskt bilder på mockups-bilder på hur de där kommer att se ut. Och det finns väl egentligen bara en sak jag kan säga om det, och det är shut up and take my money! Jag är så pepp på den här telefonen.
Vad kommer den att kosta, vet vi det? Eller är det så att den ser så bra ut att det inte spelar någon roll?
Det är en Linux-telefon. Vad mer begär du? Måste man ha mer?
Nej, den... Ja, den ser faktiskt jäkligt fin ut.
Visst gör den. Mm. Alltså, jag kan ju rekommendera dig som lyssnar att gå in i våra show notes, följ enkelt till den här nyheten så får ni se mockups-bilder på hur det är tänkt att det ska vara. Och det är gnomigt kan man väl säga, men det ser fruktansvärt trevligt ut. Och ska telefonen se ut som den gör på bilden också, så kommer den också att se väldigt trevlig ut. Så att, ja. Någon som har någon kommentar om det här, förutom att de slänger pengarna på dem direkt?
Nej, det köpsuget kom.
Ja, men det hör du ju alltid.
Köpsug, ja.
Mm.
Ja, absolut.
Man börjar tröttna lite grann på alla de här nya ska man kalla det, kraftansträngningarna som görs. Man önskar ju att det blir bra liksom, men det blir tredje gången gilt för min del nu. Jag vill ju ha OpenMoko när det kom ut också. Och sen Ubuntu-telefonen var jag också nära på bestämt.
Den har jag. Den har jag köpt.
Ja. Du har den.
Världens sämsta telefon.
Det är synd att Det var världens, ja. Okej, ja, det var ju synd.
Alltså den är jättetrevlig och den är jättefin och så, men den är totalt omöjlig att använda.
Ja, det lät ju inte så jättebra.
Ja, jag känner ju så att man kanske börjar bli mer och mer så här, vad heter de? BlackBerry, de telefonerna. Mm. De kör ju med fysiska knappar, tangentbord.
Ja.
Det är jag inne på.
Det är fortfarande... Alltså, när du kommer till den, alltså, Palm lanserade... de har ju gått ut och talat om att, eller rätt sagt, vad heter det? LG som äger WebOS har ju gått ut och talat om att de vill ha en ny WebOS eller Palm Pre-telefon för dagens mått mätt. När den kom så var jag ju riktigt sugen på en sådan. Så ja. Att den kan man ju alltid hoppas på att den kommer.
Jag kan faktiskt avslöja en sak. Det är så här att jag vill ju ha fysiskt tangentbord. Och jag kan, så länge jag har haft en egen mobiltelefon, så kan jag nog säga att den jag har gillat absolut mest är den som har haft utskjutbart fysiskt tangentbord. Och jag satt och kollade lite på det. Det var en HTC, jag minns inte riktigt vad den heter. Problemet var ju att den körde ju Windows.
Då förstår jag problemet.
Men där ser du lyckan i att ha ett fysiskt tangentbord. Och det skulle väl jag gå igång på. Hade det varit Linux på telefonen och ett ordentligt tangentbord, då hade jag nog varit först.
Men Palm Preen har ju ett fysiskt tangentbord, ett utskjutbart. Och så är det ju Linux i grund och botten där också.
Ja.
Ja.
Man kanske sitter där med två telefoner snart.
Ja, det kanske är så.
Ja.
Man vet väl, eller tre. Nu kommer ju då OnePlus att släppas nästa vecka här också. Eller kommer de att presentera den? Så den är man ju lite sugen på också.
Jag har lärt mig att blunda hårt.
Det kan jag inte. Och så, sen har vi ju det här. Visst, jag försöker göra mig av med allt Google. Men det kan ju hända att en Pixel-telefon av modell 3 släpps i Sverige till hösten. Det vet man ju inte. Nu när de ändå ska släppa allt det andra som Google Assistant och sådär. Så vem vet? Det kan ju vara intressant när det är mycket nu om man säger så.
Ja, jultomten får komma med en stor säck har jag.
En dyr säck om inte annat. Nej, men vi lämnar väl telefonen och går vidare. Och talar om att Manjaro, en av våra favoritdistributioner, har släppt ARM 18.05 Mate. Det vill säga Manjaro ARM Mate 18.05 är för Raspberry Pi 1 och 2 och de har släppt. Och de kommer med en helt basic Mate utan några som helst extra, något extra eller lullul. Så att det är väl inte så mycket att säga om det. Det är väl bara till att köra om man har en Raspberry Pi och vill köra Manjaro. Eller vad säger du, Daniel?
Ja, mycket bra val av dist för övrigt.
Säger han som sitter på Antergos.
Ja, fast jag är sugen på att gå tillbaka alltså.
Jag ska avslöja en sak. Det är jag med.
Ja. Alltså... Det enda som gjorde att jag bytte från Manjaro till Antergos, det var ju när de hade problem i några dagar med, vad heter det, Network Manager eller någonting. Så fort du körde en uppdatering så pajade nätverket och du vet, och bara, nej, suck. Och sen är det ju lite jobbigt att de släpper uppdateringar lite segt.
Det var det jag bytte för.
Ja, för jag märkte det när jag satt på Teamspeak och pratade mycket. Och så uppdaterade servrarna, men inte klienten. Och då var man tvungen att fixa det manuellt. Och egentligen en jäkla skitsak, men ja.
Ja, det är ju faktiskt det. Det är egentligen en jädra skitsak. Men det är ju alltid kul. Och så ser man, de fick ju den nu. Men jag får ju vänta kanske en vecka. Nej, jag kan inte vänta en vecka till. Och så... Är man där och pillar i alla fall, och då kanske man saboterar det man har byggt upp, tänkte jag säga. Men
har inte de så att man kan byta, så att man kan få lite snabbare uppdateringar och ta någon beta eller någonting?
Jag vet, jo det har de väl i och för sig, men om den ligger sen Antergos kör ju faktiskt Arch egna källor, så att alltså du får det är ju egentligen en ren Arch-upplevelse fast med en lättare installation, om man säger så. Det är väl väldigt enkelt förklarat, men ändå.
Ja. Nej, vi får se, man kanske går tillbaka. Ja, jag ska ju snart köpa en processor, och då blir det ju det här klassiska att den näst bästa datorn går ner till den som har näst bäst idag, och den datorn går vidare, så går det ju ner så till yngsta barnet.
Och, den som blir över kommer du använda som studiodator?
Nej, jag har... alltså, jag försvann ju härifrån innan inspelningen, och jag hittade ju till min ITX-dator. Jag har ju två stycken som bara ligger nu.
Okej.
Okay. Så nu blir det inspelning här.
Ja, får se om du hinner det nu istället för lördag kontakter.
Ja. Nej, jag får prioritera helt enkelt.
Precis. John, några kommentarer eller ska vi gå vidare?
Nej, det var så länge sedan jag använde Arch, så jag kommer knappt ihåg hur det fungerar, om man ska vara ärlig.
Ja, det är väl bara att titta på din bror så förstår du hur det funkar.
Ja, nej, jag har alltid gillat Arch också, men jag föredrog Gento framför Arch.
Men det har jag också alltid, föredragit Gento framför. Alltså jag egentligen så älskar jag att köra in en Gento, men det är ju uppdateringar, underhållet av den. Det är ju så tröstlöst.
Jag tyckte inte det var så jättejobbigt faktiskt. Det var just där man ville branscha ut, använda någonting som var lite utanför standard upplevelsen, som när det inte finns, och man satt och skrev egna e-builds och sånt där i Gento. Det tyckte jag var drygt.
Alltså du gjorde så, ja, men jag vet ju det var ju så mycket lättare att köra in någonting från Source direkt också.
Ja,
och det... istället för att...
jag gjorde så för Arch också ett tag, men när man kommer, om det inte finns i AOR repositoriet, då får man sitta och skriva dem där själv igen, och det, ja, då blev det jobbigt.
Men man behöver ju faktiskt inte göra så.
Nej, absolut inte. Manjaro skulle jag faktiskt vilja prova själv. Det kanske blir att jag provar det någon gång på min laptop eller något.
Ja, varför inte?
Då gör vi det samtidigt nästa vecka nu då.
Ja, vi får se. Jag har viktiga saker som man behöver göra på dagarna med laptopen också. Så. Men det finns ju VirtualBox som man kan ju testa utan att riskera. Ja.
Då vet vi vad vi har att se fram emot nästa vecka, Daniel. Då ska vi prata om när du installerar en ny studiodator. Och vi gör väl som vanligt, vi lägger en cliffhanger där. Det är vi bra på.
Det är vi.
Det gör vi. Och vi avslutar helt enkelt vårt nyhetssvep, och så går vi över till våran lyssnarrespons. Den kan ju du få ta då, Daniel.
Yes. Och då är det Robban som säger så här, att det vore kanske dags med en nybörjarpodd igen. Speciellt när jag fixat en ny dator med bra specifikation. Den hade Windows innan. Ja, det... allt annat är ju bättre då. Kanske ska annonsera, fråga efter, tjata om lite frågor i nästa podd.
Där har han ju faktiskt rätt, tycker jag.
Ja.
Det är alltså, en nybörjarspecial är väl inte så dumt. Och så, bara så, som en blixt från en klar himmel. Varför inte lägga ut ett inlägg i vårat forum om frågor om en nybörjarrapport? Så kan vi ta det därifrån helt enkelt.
Ja, absolut. Mm. Yes, det var den lyssnarresponsen vi hade.
Det var det.
Yes.
Tack ska du ha. Och Robban skickade som sagt via mail på staff@linuxpodden.nu. Och nu, Daniel... nu ska du få briljera, tänkte jag säga. Men inte du, utan din bror ska få briljera.
Det är som så här att när jag har massa frågor som inte rör hårdvara, utan det är lite programmering och annat sånt där svåra Linux-grejer, så brukar jag ringa till min bror John. Det har du varit med om förut, John, eller hur?
Ja, det är tur att det är så, annars hade vi ju knappt pratat med varandra.
Ja, eller hur? Ja, det är tur att jag inte är onykter och ringer mitt i natten i alla fall.
Nej, men det är ju så jag gör med min bror.
Ja. Oj, oj, oj. Ja. Men ja. I alla fall så... Vi har ju pratat rätt mycket om det här med skrivbordsmiljöer och framförallt XFCE, att de ska uppdatera från en version av GTK till nästa. Och jag känner mig helt vilsen när det gäller GTK och QT och GTK Plus och GTK 2 och 3 och allt det där. Och de frågorna skulle jag vilja ställa till dig idag, eller vi skulle i alla fall prata lite om det så man förstår vad det handlar om. För jag som är totalt värdelös när det gäller att programmera, jag är så dålig så att jag funderar inte ens på att börja med det längre. Så är det en djungel.
Men det innebär att du en gång har funderat på det alltså?
Ja, jag har ju gått programmering A i skolan.
Wow.
Ja,
ja
Det sa ju inte min lärare kanske.
Jo, han kanske sa det fast av en annan anledning.
Ja, nej, men man har ju kommit upp i ålder så man tänker som så här, visst, jag skulle ju vilja programmera och sånt, men nej, jag hinner inte och jag har nog inte rätta tänket för det. För jag känner några programmerare och de är lite speciella. Nej, det är ett väldigt speciellt tänk och jag tror inte jag har det tänket, så jag är helt enkelt bättre på andra saker.
Jag är också inne i det där träsket och vill programmera. Och jag har ju börjat så många gånger. Det är ungefär som att sluta röka. Man gör det fler gånger än man lyckas, tänkte jag säga. Och alltså, man stöter ju på det där lilla problemet som man inte kan komma förbi. Jag vet ju om det, att har du väl kommit förbi den punkten så kommer det bara lossna och du kommer bara flyta på. För det säger alla att så är det. Men det är när man ska just den punkten, när den än kommer, när man har kommit dit, då är det stopp. Och så, alltså, man har ju inte, som du säger, den tiden och den det tålamodet som man en gång kanske hade, och då lägger man ner.
Ja. Men vi satt här och pratade lite innan vi började spela in, och du sa ju i alla fall att det här med GTK, det visste du att det var ramverk i alla fall.
Ja.
Och det visste väl nästan jag med. Men jag tänker som så här, för att börja med någon inledande fråga kanske, så har vi ju GTK och sen har vi ju QT, och det är ju KDE som använder QT, och så finns det ju lite andra avarter och de här, men det är ju GTK som är störst. Men vad är egentligen GTK och vad är QT, och vad är GTK Plus och version 2 och allt sånt? Har du något bra sätt att förklara det på, John?
Ja, alltså det är ju mycket historik bakom båda ramverkarna. QT var ju, och är fortfarande, är ju, man kan ju välja vilken licens man vill ha. Du kan ju antingen välja en open source-licens, någon GPL-variant beroende på vilken del av QT man väljer. Då. Men du kan ju välja då att få en kommersiell licens om du vill sälja din mjukvara utan att distribuera källkoden då. Så den väljer många företag. Då kan de ju dra nytta av open source-världens bidrag till själva, ska man kalla det för, widgeten, men, ja, och ekonomiskt stöd från kommersiella intressenter. Medan GTK ursprungligen var väl lite skeptiska till licensformen som man valde först då för QT. Och KDE 1, alltså den första KDE-versionen, körde ju QT, och då där var de ju lite oroliga för hur licensformen såg ut då. Så då jag tror att det var det som var liksom själva startskottet till hela GNOME och det här då, att hitta ett alternativ som inte var som var helt fri mjukvara då. Nu har ju det där ändrats, så det gick ganska fort tror jag. Så publicerade de QT under en helt fri licens då. Så ja, det är ju den politiska bakgrunden. Sen finns det ju tekniska och ja, ska man säga, trender som har styrt dem lite åt olika håll.
Men jag tänker som så här, GTK, det står väl ändå för GNOME Toolkit, va?
Jag tror att det står för GIMP Toolkit.
Det gör det, GIMP Toolkit står det för.
Ah, okej.
Så att jag gissar att det kommer ifrån GIMP först. Alltså de som gjorde den här ganska komplexa grafiska gränssnittet var väl trötta på det som fanns vid den tidpunkten och gjorde någonting eget som de sen flyttade ut ifrån GIMP så att andra skrivbordsapplikationer kunde använda samma bibliotek.
Ah, okay.
Samma typ av.
Och vad står QT för? Står det för någonting?
Jag tror faktiskt att han valde Q för att han tyckte typsnittet var snyggt eller sånt där, i Emacs. Så det är, ja, det är inte något mer.
Så det är egentligen snyggt toolkit då? Eller snygg tool?
Ja, det skulle man kunna säga. Så ja, det blir ju faktiskt cute på engelska också. Så han kanske tyckte att det var cute.
Men för att förtydliga det här då, QT eller cute då är ju faktiskt utvecklat är ju norskt ifrån början. Det var ett företag som heter Trolltech som utvecklade det från allra första början. Så att det är ju utvecklat av ett företag, medan GTK är gemenskapsutvecklat, tror jag.
Ja, det får man väl säga. Jag tror GTK och GNOME i allmänhet är ju backad av Red Hat och andra företag. Men det är mer, vad ska man säga? Jag upplever det här som mer community-driven.
Ja, det är mer öppet på det sättet när det gäller källkodsvarianten. Som du sa tidigare, QT har en proprietär licens också, fortfarande tror jag.
Ja, och det kommer de nog att fortsätta med. Det är inget fel med det.
Nej, inte alls.
Och jag tänker så här, jämt när man pratar om saker som använder GTK så brukar det ju stå GTK+. Varför står det GTK+, och inte bara GTK?
Jag tror faktiskt vet vad det innebär. Jag tror att det har att göra med att GTK Plus är skrivet i C++ från början.
Nästan. Jag tror att det är nästan. GTK Plus är C++. Aha, okay. Jag tror det är så. Ja. Så jag tror att man skrev om GTK vid någon tidpunkt och gjorde det mer objektorienterat, fast det var fortfarande skrivet i C då. Och då kallar man det för GTK Plus. Men ja, det ska vara osäkert. Jag är lite osäker.
Men egentligen alla GTK-versioner som man använder idag, det är GTK Plus.
Ja, alltså, vad ska man säga, när man liksom gör mjukvara och programmerar emot GTK, då heter liksom libgtk, och sen om det heter GTK plus i broschyrer och liknande, det vet jag faktiskt inte, men jag ser alltid GTK. Okay. Och sen så när man menar då C++ API till GTK, då brukar man tänka GTK plus, tror jag.
Okej.
Jag gör inte jättemycket GUI programmering, så att jag är inte jättebekant med.
Men jag tänkte, just den här skillnaden mellan GTK och QT, är det någon, ska jag säga nu, det är ju så svårt när man inte kan någonting, men är det någon, jag tänker på,
alltså det är ju skillnader.
Vad är det för slags skillnader på de två? För kollar man på, för de flesta använder ju GTK idag om man kollar på skrivbordsmiljöer. Det är ju, vad heter det, KDE som använder Qt och LXQT. Och sen är det ju några andra, Trinity Desktop och lite sånt där. Men annars använder ju alla GTK. Varför har det blivit så? Är det som så att Qt kanske inte har prestandan med sig, eller är det bara krångligt att använda det?
Det är absolut inget fel på Qt. Jag tycker det är jättetrevligt. Jag har alltid föredragit Qt framför GTK när jag har gjort mina små GUI-program som jag har gjort då. Jag tror en av anledningarna är att det finns ingen populär webbläsare som är skriven i GTK, Qt, utan kör du KDE till exempel, så installerar man Firefox eller Chrome, och båda de använder GTK. Så att jag tror du kommer ändå behöva ha GTK installerat.
Men det där är väl ändå en sanning med modifikation när det gäller webbläsare. Just Firefox. Ja, Firefox blir väl mer och mer GTK-baserad, men Chrome. Det är väl bara det att de är väl inte utvecklade för att använda GTK som standard, utan de har tillåtelse att läsa, nu kommer han som kan programmering in också, tillåtelse att läsa i biblioteken eller något sånt där, fast de egentligen inte är direkt utvecklade i GTK-miljö.
Jag tror faktiskt att båda de är det. Om du installerar KDE och, eller Kubuntu och sånt där, och du vill installera Firefox eller Chrome, så måste du ha GTK installerat också. Det går inte att köra Firefox utan GTK. Däremot så kan man ju tvärtom. Och så kör du Xubuntu till exempel, så kan jag installera Firefox utan att köra in Qt. Jag har inte, nu har jag på min dator har det, men jag behöver inte ha Qt installerat i liksom standard uppsättning utav Ubuntu eller Xubuntu. Och jag vet inte om det bidrar till att man väljer det ena framför andra, men om de flesta redan kör en GTK-baserad miljö, så ser ju temana bättre ut när de integrerar liksom naturligt med användarnas miljö i övrigt. Då. Så, och det är samma sak om du kan göra mjukvaror i Java till exempel och göra Java-gränssnitt, men de har också sitt eget toolkit som ser lite udda, lite annorlunda ut än vad det kan göra när man kör C eller C++-baserade program. Då. Så, ja.
Spännande.
Du har ju den här frågan här om XFCE också. Den tycker jag är intressant.
Ja, det är ju så att både jag och min bror använder ju faktiskt XFCE. Och då är det ju mycket prat om GTK om man vill uppgradera till version 3. Men så diskuterar man ju även att när man har uppgraderat till GTK 3 så kommer den versionen redan att vara gammal. Och då tänker jag så här, varför vill man uppgradera? Och vad vinner man på respektive förlorar man på att uppdatera? För mig känns det som så att lyckas man inte uppdatera så går XFCE i graven.
Jag kan ju säga en sak som jag vet i alla fall angående uppdatering till GTK 3, det är ju det att GTK 2 kommer ju alltså att slutas att underhållas. Så att det är ju en av anledningen till att man vill uppgradera XFCE till en nyare version av GTK. Sen är det ju så, tittar du på GNOME exempelvis, så är ju den och de programmen som nästan alla program idag är ju utvecklade eller förflyttade, eller vad ska man säga, uppgraderade till GTK3-standard istället för GTK2. Det är väldigt få mjukvaror idag som kör GTK som är i GTK2. Så där är ju en anledning att underhållet för ramverket kommer att sluta underhållas. Eller har jag fel?
Ja, men det här är ju också som en konsekvens av kulturen kopplade till de olika ramverken. Alltså Qt har ju haft en mycket mer fokus på att vara plattformsoberoende. Jag menar, du kör ju Qt på gamla Nokias handdatorer och de har varit väldigt noga med att vara bakåtkompatibla och sånt där. Medan GTK har det varit mindre fokus på det, upplevde jag i alla fall. Så att det blir ju en balansgång mellan hur mycket stabilitet man vill ha och hur mycket ny funktion man vill ha. Och jag kommer ihåg när KDE4 kom och GNOME 3 började komma, så det var nästan lite en hysteri till att vi måste modernisera skrivbordet på Linux och göra det bättre än vad Vista var. Och det var många videoklipp på snurrande kuber och häftiga effekter. Och
det
sådär.
Var ju så fräckt att, när man höll på!
Ja, och det var ju det. Jag var ju inne i hypen likadant som alla andra. Så det är inget... Det kanske inte är något konstigt, men det är väl lite kanske det som är förklaringen till varför det har blivit som det har blivit, att man fokuserar på lite olika saker. Och XFCE:s skrivbordsmiljö kom ju till för att vara lite av en light version av GNOME, där man inte behövde ha alla de här häftiga finesserna då. Personligen så har jag aldrig vant mig vid det här aktivitetstänket som både KDE och GNOME 3 premierar, att man strukturerar sitt skrivbord efter aktiviteter som du arbetar på. Och trivs man inte i den miljön, då kommer det finnas en målgrupp för för den typen av skrivbordsmiljö också. Så jag tror faktiskt inte att XCC kommer gå i graven. Jag tror snarare att blir det något, visar det sig att det är ett riktigt problem, så tror jag många användare som faktiskt också kan programmera kommer gå mot att bidra på egen hand liksom. Det hade jag gjort i alla fall. Ja.
Men jag tänker så här att om jag, vi tar till exempel ett program här som heter Record My Desktop, och går jag in i filhanteraren och kollar på det, så kommer ju Record My Desktop, och sen följer du med två frontend till dem, och den ena är gjord i Qt och den andra är gjord i GTK. Och kan man få problem här då att den här frontenden till programmet är skrivet i GTK 3? Funkar det inte då? Hur funkar det då om jag har liksom GTK 2 på allting, eller kommer den installera båda versionerna, eller?
Jag tror den kommer att båda installera. Så är ju fallet med XFCE idag. Det finns ju många bitar som har portats till GTK 3 redan, men allt är inte färdigt då. Så de går att köra bredvid varandra då. Sen vad det är för konsekvenser vet jag faktiskt inte riktigt. Jag misstänker de kanske får underhålla två teman och sådana där saker.
Okay. Men hur långt har de kommit i GTK-världen då? Har de börjat jobba på GTK 4 än eller?
Det tror jag. Jag är inte så insatt faktiskt, men det finns väl en GTK 4?
Det gör det. Det finns en GTK 4 och den ska väl lanseras i samband med att GNOME släpper version 4 av GNOME Shell helt enkelt. Vi är ju på 3.28 nu, så att nästa version blir väl 3.30. Sen vet inte jag vad som händer efter det. Men inom en snar framtid så ska ju GTK 3 tillsammans, eller GTK 4 tillsammans med GNOME lanseras.
Spännande.
Okay. Ja, och skulle det vara ett jätteproblem så finns möjligheten att tillhandahålla någon form av kompatibilitetslager emellan GTK2-applikationer och GTK3 eller 4 då, om man nu tar det steget. Lite som om man pratar om Xorg och Wayland, så vill du köra Xorg-baserade applikationer i en Wayland display server, så finns det liksom ett översättningsprogram som ligger emellan display servern och själva applikationen då. Och det kan man ju tänka sig på även på GTK då, om det blir viktigt att vara bakåtkompatibel.
Jag tror inte det, alltså ja, men GTK 2 och 4, jag tror inte de kommer ha stöd för 2 nämligen, utan det är 3 i så fall.
Ja, så kan det säkert vara. Ja,
för att de vill ju ändå komma framåt, så att om de släpper 2 och har stöd för 3, då blir det, alltså det finns ju, alltså det är inte så många, det är ju stort sett bara XFCE och dess programvaror som är GTK 2 idag.
Ja, om man ser på en standard distribution så är det så. Men det finns ju många mjukvaror som kanske inte ingår i Ubuntu eller...
Ja, det finns ju en del, det är väl fristående grejer.
Det är väl de jag tänker på egentligen. Ja. Då. Så finns det... Jag menar, om du sitter fast i en gammal Java-version för att du kör något konstigt Java-program från något hörn, och den då med GTK 2, så kommer du vara beroende av GTK 2 i alla fall. Då.
Ja, just så. Ja. Men det, så kommer det väl så att säga alltid vara. Det här gäller ju oftast företag som kör specialgrejer där de till och med är tvungna att köra gammal hårdvara och gamla distributioner för att uppdatera dem, så kommer det ramverket inte att stödjas, så då kommer det programmet inte att stödjas, så kommer hela vårt affärssystem gå
åt
skogen. Absolut. Så att, ja, där har vi ju vikten av standarder och fri och öppen källkod igen, att man kan utveckla saker som går att uppdatera istället för bara, här har du, nu släpper vi det här och så tack och hej, nu går jag i graven. Det är ju samma sak, det finns ju fortfarande gamla system som, vad heter det, som Ericssons gamla skripts, Erlang, heter det?
Ja, det är ju ett språk som de har gjort, men det skulle inte kalla för ett
skriftspråk. Nej, ett språk är det ju ett vanligt språk. Ja. Det finns, alltså det är ju egentligen ingen som använder det idag, och idag finns det väl ett fåtal gamla rävar kvar som kan det där, som åker...
Alltså nu blandar du nog ihop dem, tror jag, med någonting annat. För Erlang är faktiskt jättepopulärt idag, fast inte på Ericsson.
Nej, men det är något, jag kommer inte ihåg, men det är ju något sånt gammalt språk som det är typ fyra personer som är 93 år gamla som kan. Och åker runt i världen och underhåller gamla grejer som ingen annan vet hur det ska funka. Och gör de inte det, så kommer allting gå åt skogen för typ hela IBM. Ja, du förstår poängen där.
Nej, men det finns ett som heter Cobalt.
Ja, Cobalt är det jag pratar om. Ja, just det. Ja.
Jag vet inte om det var Erik, det kanske var Ericsson.
Nej, jag
jag har hört att det finns många banker som sitter fast.
Ja, just det. Ja, precis. Och då är det typ två snubbar i 93-årsåldern som... och grunt fixade. Bara vänta på att ramla upp innen. Och de får grymt betalt också, för att det är de enda som kan det här fortfarande.
Ja.
Men jag, en GTK-fråga igen. Jag tänker så här. Vad är de stora nyheterna då i till exempel GTK 4? För jag tänker så här. Är det så svårt att uppgradera någonting från version 2 till 3? För mig känns det lite som så här att men vi tar koden, gör lite ändringar och kompilerar om, och sen är det färdigt liksom.
Då ställer jag en motfråga till dig.
Ja.
Varför är inte SXE kodat i eller kodat mot GTK 3 då?
Ja, förmodligen för att det är svårare än så, som jag tror att det är. Men alltså, vad är det som krävs för att uppdatera någonting? För det verkar ju vara väldigt, väldigt jobbigt. Jag tänker, det är ju ändå bara en version till en annan. Det är ju inte som så att du har bytt språk eller något sånt.
Jag har faktiskt inte koll på detaljerna på den nivån, så jag kan inte riktigt svara på det. Men om man tittar på andra språk som där man har liksom uppgraderat språket, om man ser Python till exempel, då har de hållit på liksom i, jag vet inte hur många år, om det är, över 10 år, att försöka få alla att gå över till Python 3. Medan de flesta liksom mjukvarubasen är skriven för Python 2. Men i det fall så finns det ju faktiskt ett program som översätter din Python 2-kod till Python 3. Jag har själv inte riktigt använt dem där, men vad jag har hört så ska de ska hjälpa ganska långt då. Så jag vet faktiskt inte varför man inte kan göra det för GTK. Det kan hända att det inte är så pass många, och eller att det helt enkelt inte går att man har tagit bort saker och ändrat på saker så pass mycket så att det inte går att göra den enkla
översättningen. Jag för mig att det är någonting i den stilen faktiskt. Nu ska jag låta det vara helt osagt.
Alltså, de har ju fundamentalt ändrat liksom sättet som man presenterar, som programmen struktureras i. Alltså, XFCE och GTK 2 är ju mer liksom klassiskt, traditionellt strukturerade program. Liksom. Medan om man tittar på hur Gnome Shell ser ut, så kan du ens göra Gnome Shell i GTK 2? Alltså det...
Nej, jag tror inte det.
Alltså, du har ju större liksom möjligheter att designa ditt GUI på det. Men ja, det kanske har då kompromissat mycket på hur man gjorde förr. Så, ja.
Ja, för jag tänker ändå så, när man uppdaterar språket så måste man ju tänka rätt mycket på programmerarna, tänkte jag.
Ja, det har de säkert också gjort. Så jag har ju inte jobbat emot själva C-API någon gång, utan jag brukar... oftast har de Python-bindningar till de här toolkitterna som man kan använda sig av. Och det är de jag har använt mig av. Så hur de har påverkats, det har jag inte märkt någon skillnad på faktiskt. Men jag har gjort så enkla saker. Så det,
ja, riktig soppa där. Riktig Python-soppa.
Ja, precis. Nej, men det här är ju...
Sen finns det ju toolkit som försöker göra det ännu mer, så att man kan kombinera liksom massor med olika widget-ramverk. Men då blir man ju mer begränsad i vad man kan göra som programmerare. Då. Så jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men det finns det något när man gör appar för mobiltelefoner. Så trycker du på knappen så får du ut en Android-app, och så trycker du på en annan knapp så får du ut iPhone-appen.
Ja, just det.
Och det är ju helt olika toolkits i de här två olika på de här plattformarna. Då. Så ja,
Ja. Men alltså där har man ju möjligheten. Jag kan ju tänka mig de möjligheterna att man trycker på en knapp och får ut en Android-app och sen i andra knappen så får man ut en iPhone-app. Alltså det kan ju vara som så att det funkar, men jag har ju svårt att tänka mig att det funkar bra.
Jag vet inte, jag har inte använt dem faktiskt. Men det ska finnas någon som är mer avancerad än bara göra en webbsida utav det och köra igång webbläsaren. Utan jag tror det finns ett som har gjort hela widget-biblioteket i OpenGL. För det är ju då en gemen, eller vad heter det? Det för inbyggda system. Mm. Ja, det är ju en 3D-motor som du renderar allting i.
Okej. Okay.
Och den finns ju installerad på både iPhone och på Android. Jag tror du även har tillgång till den i webbläsaren, så du kan göra UIT i JavaScript i princip ganska enkelt då.
Ja, nu börjar det bli rörigt här i mitt huvud.
men om man... Vi kanske ska släppa det nu då, ja. När klockan ändå tickar iväg, och så kan vi väl ta det här vidare på vårt forum eller någonting.
Jag har en liten fråga kvar bara. Jag som vanlig dödlig användare och ingen programmerare, finns det någonting jag ska tänka på när det gäller GTK och Qt och allt det där? Typ vid installation av program eller när jag ska välja någonting, eller är det bara att klicka och vara glad?
Jag tror inte det är någon skillnad. Det är bara att klicka och vara glad. Alltså det är så mycket annat som ska fungera och vara bra ihop. Så att, jag har inte haft något problem att kombinera de här två. Jag menar, det är finliret som man kan få till om man väljer rätt version, om man har fler att välja på. Men ja, det.
Ja, och med det får vi väl avsluta det här ämnet då.
Ja, ja. Vi kan ju ta det vidare på forumet om ni vill det, helt enkelt. Så att, har vi något tips eller en app för den här veckan då?
Oj, nej. Jag fick det kändes precis som det var min uppgift.
Ja, jag tänkte att det kunde få vara det, som att jag inte har något att komma med.
Ja, veckans app. Jag vet inte, blir det man gör och det gör då kanske? Blir nästa veckas app?
Det är ju en hel distribution, ingen app.
Nej.
Ja, det får bli nästa vecka det. Vi går vidare till våran evenemangskalender. Och den har inte hänt så mycket med sedan sist. Det är Ulögg-träffen i maj som ligger som enda evenemang. Och det är då på Studiefrämjandets lokaler i Uppsala. Och tiden är. När är tid? Ja, nu ska vi se här. Vad är tiden? Den är borta, tiden. Jag har för mig att den var 10:30 eller någonting.
Vi säger ingen tid, för då kan vi ha fel.
Precis. Den är i alla fall... Nej, inte ens dagens nog med längre. Det kommer uppdateras till när ni hör det här i alla fall. Det ligger numera, evenemangskalendern ligger numera på vårt forum. Så att be er till forum.vardagsteknik.nu så kan ni då hitta evenemangskalendern under Linuxpoddens forum där. Och när vi ändå är inne på forumet så kan vi väl tipsa om det ännu en gång. Att... bege er gärna in i vårat forum och släng in frågor, svara på frågor. Allt som har med teknik att göra kan ni hitta där. Och speciellt då har både Linuxpodden och Androidpodden varsin egen forumtråd där. Så att kasta in lite frågor och låt vårat forum växa så att vi någon gång i framtiden kan bli Sveriges bästa teknikforum. Och så ska vi uppdatera den här träffen så att den blir rätt och riktig också. Jag tror det är någon, ska inte säga något namn, men han heter nog Daniel som har varit och pillat och förstört saker och ting. Så att, men vilken Daniel det är, det låter vi vara osagt. Ska du dra den där sista lilla harangen?
Jag fixar det, ja. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader. Inte stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu.
Hej då!
Ja, hej då!
Hej då!